och välkomna till Älsklingsboken. Hur ska vi inleda idag tycker du?
Ja, alltså vi kan ju tala om att jag heter Margareta.
Och jag heter Sigrid.
Ja, det är vi som brukar prata här. Ja, alltså idag är det ju lite annorlunda faktiskt. Det är inte bara två böcker utan egentligen blir det väl två författare som vi pratar om, eller hur?
Ja, det är det. Ja. Precis, mitt i prick du formulerar. För det ena är ju... Den ena, hon heter Lina Ekdahl och hon skriver lyrik huvudsakligen.
Ja, och det blir ju jättekul att ha lite poesi också här.
Mm.
Och den andra är Aino Trosell som ju många känner till, hoppas jag. Det är en av de här författarna som vi båda har läst, Sigrid, eller hur? Vi är ju båda, det är sådana där namn som alltid dyker upp när vi pratar om böcker.
Ja.
Så säger vi, men Aino Trosell ska vi läsa också. Och nu kom ju hon här förra året med en ny bok som heter Gränsmark. Och den läste jag och tyckte att den var... Jag gillade den, allting utom slutet kan jag säga. Slutet tyckte jag inte om, men ända fram till slutet så tyckte jag det var en väldigt bra bok. Men du var lite mer, inte lika förtjust förstår jag.
För mig var det så här att när du sa att vi skulle läsa Aino Trosell så blev jag jätteglad. För det är ju som du säger, hon har funnits i alla år. Jag vet inte när jag läste hennes första bok, men hon har skrivit mycket, massor. Och jag tycker om henne och vissa av de här hennes böcker kommer jag ihåg. Så jag kastade mig över den här boken då, Gränsmark. Glad i hågen, men jag tyckte inte alls om den. Och då tänkte jag så här, ja men det är väl så här, Älsklingsboken heter podden, då får man väl inte ha med en bok man inte gillar, men jag gillar författaren, jag gillar Aino Trosell och jag kämpade igenom hela boken och jag kan säga, det finns ju, ja visst det finns saker jag gillar i den, men det är ju inte hennes bästa bok. Och jag tänker så här att förr var det ju så där, författare, de känner, när man läser biografi, de skrev ju noveller som lite, alltså hur får man in pengar?
Mm.
Då skrev man kanske noveller i veckotidningar eller man målade porslin om man går ännu längre bak i tiden. Eller alltså, olika sätt att försörja sig, och jag menar lite kan det kanske är så med Aino Trosell med, jag vet inte.
Du tror att hon behövde ha lite pengar? Hon har ju skrivit länge kan man säga. Alltså Aino Trosell, hon debuterade 1978 med en bok som heter Socialsvängen. Och hon
78,
sa du? Ja, 78. Det är klart att vi har läst många. Hon har skrivit 27 böcker, så att vi har ju läst henne under årens lopp.
Mm.
Och hon är 74 år nu, och så hon är ju pensionär. Men det är klart, har man skrivit länge så vill man väl fortsätta att skriva. Hon tyckte väl hon hade något mer att säga om samtiden, för det är ju en samtidsskildring, det är det ju helt klart. Men det som är roligt med Aino Trosell är att hon är en känd, alltså en modern arbetarförfattare. Hon finns ju med i de översikter över modern arbetarlitteratur, för hon skriver faktiskt om arbete.
Ja, det gör hon. Och det tycker jag är spännande med den här boken, så får man ju reda på vad en lantbrevbärare gör. Och som du säger, Socialsvängen, alltså det var ju det. Hon har skrivit om oljeplattformar och hon har skrivit om konferenshotell och hon har skrivit om... Alltså hon är verkligen... hon skildrar det moderna arbetet på ett spännande sätt. Eller ett spännande, men på ett bra, konkret sätt.
Ja, det är väldigt jordnära.
Skarpt.
Ja, och man vet, skarp. Och eftersom man vet då att hon också själv har jobbat i Socialsvängen och att hon också har varit svetsare.
Ja.
Så hon har ju jobbat i industrin och hon skriver liksom om industri. Och det jag läste henne första gången tror jag var Ytspänning. Den kom 1999, det var en kriminallitteratur och hon fick Polonipriset för den. Och det handlar om dykare, minns jag. Och jag som är lite klaustrofobisk hade svårt med den där, när de gick ner i sina dykarklockor och så, minns jag. Men hon skriver väldigt, väldigt... jordnära, och det är väldigt mycket om livet i låglöneyrken. Men det jag har läst mest kan jag säga, det är ju hennes serie om Siv Dahlin. Och Siv Dahlin, hon presenteras första gången i boken nu Om hjärtat ännu slår, och den kom 2000. Och för den fick hon då Svenska Deckarakademins kriminalpris för. kriminal, hon fick för bästa kriminalroman förstås. Och där dyker då Siv Dahlin upp, och då är Siv Dahlin gift i Göteborg.
Mm.
Och men skiljer sig och kommer till Dalarna när det är en kär faster som har dött där uppe, och hon får möjlighet att ta över hennes gård. Och så börjar hon jobba på ett garveri där. Då får man veta liksom om olika kemiska processer inom skinnindustrin.
Mm.
Som man inte kände till så mycket, men som man lever på där uppe i Malungtrakterna. Va? Så att, ja. Så det var det första, och sen har hon då...
Men det, om jag får flika in, jag tycker det är spännande nu när jag hör dig berätta, för att det är så typiskt att du läser deckare. Alltså jag har aldrig läst särskilt mycket deckare, och de här, Arno Trosells, jag minns att jag läste någon av dem och blev lite besviken, för att jag tänkte, ja, typiskt, nu måste hon bara skriva deckare också, hon är väl bra som hon är, tänkte jag.
Mm.
Alltså debuterar 78, jag läste de här arbetsbeskrivningarna, och, eller arbetsbeskrivningarna, men de här böckerna om olika arbetsplatser och så. Och när jag när jag nu började läsa den här som jag läst tills idag, Gränsmakt, då blev hon så konstig, den här Siv Dahlin, jag fick ingen grepp om henne. Men då när du berättade att hon var nyskild där, kan inte jag få läsa lite en bit i våran dagens bok.
Ja.
För då står det så här. En gång levde vi i ett lyckligt äktenskap i Norra Biskopsgårdens nybyggda hyreshus i den stora staden. Vi hade fått det bra. Våra barn gick på dagis. Vi gick till våra respektive arbeten och turades om att hämta henne. Allt fungerade perfekt. Ett gott liv. Våra problem var så bagatellartade att de kunde jämföras med myggbett. Grannarna var från Jugoslavien och Finland. Vi respekterade varandra. Deras barn blev svenska. Alltså... Det är en liten kort paus, som plötsligt så fick jag reda på, okej, det här var då Siv Dahlin och det var hennes bakgrund. Men det är ju också väldigt mycket utav Arno Trosell i det, att det här att hon är ju en politisk författare. Alltså här, barnen är finska och jugoslaver, det var inga problem. Det fanns inte några problem med det på den tiden, och allt funkade och social, man levde ett tryggt liv, och att det är i Göteborg. Mm. Eftersom jag är från Göteborg så kan det ju påverka. Man gillar ju att läsa böcker från där man kommer ifrån.
Så är det.
Så är det.
Så är det, Sigrid. Men hon är ju just så där väldigt jordnära och skriver ju om, lite samhällskritisk är hon ju i sina böcker.
Ja, hela tiden.
Ja.
Och även om hon inte är kritisk så tycker jag att hon är ju väldigt skarp. Hon i skarp iakttagare. Och det var väl en av de saker jag är emot den här boken. Att jag tycker ibland att hon slår in öppna dörrar, som det heter. Det vill säga hon säger självklarheter. Hon berättar om holländarna som flyttar upp och köper ett hus och blir så omtyckta och sköter sig så bra och klarar av språket och så. Ja, men så är det ju. Och sen berättar hon om danskarna som köper hus där uppe och som är så engagerade i några år och sen tröttnar och husen står och förfaller. Ja, men liksom det... Jag vet inte, det är inget nytt för mig. Men det kanske är, jag har inte rätt målgrupp för den här boken.
Tror du inte?
Nej.
Jo, ja, det vet inte jag vad hon har tänkt. Men jag tycker att hon skildrar sådana saker som kanske inte är nyheter. Men hon beskriver ju lantbrevbäraren. För i den här femte boken om Siv Dahlin, där är hon alltså lantbrevbärare. Hon har ett vikariat, ska man förstå också. För hon har alltid haft lite vikariat i sina böcker.
Mm.
Hon är undersköterska i en bok, och så jobbar hon på garveri. Och sen jobbar hon i köket på ett konferenshotell och sådär. Och i den här boken är hon då lantbrevbärare, där hon åker uppe i Finnmarkerna, uppe i norra Värmland, på isiga vägar börjar det. Boken är ju från
ett år. Det är minus år. 30 grader tror jag första dagen hon ger sig ut.
Hon sätter på sig termobrallor och Gore-Tex-kängor, och så stoppar hon fullt med tändstickor i fickorna och kexchoklad.
Ja.
För att hon ska orka med. Man vet inte vad som händer på de där vägarna.
Och det där är en av styrkan, tycker jag. De här små detaljerna som ändå visar att Arno Trosell, hon har satt sig in i hur det är att vara lantbrevbärare när det är kallt.
Ja.
Men sen så sen tycker jag också att, nu avbröt jag dig lite grann kanske, men jag, apropå lantbrevbärare, Arno Trosell har verkligen fångat det här att det finns ju människor i vårt samhälle som ser väldigt mycket mer än vad vi vet om. Alltså den här lantbrevbäraren på sin rot där. Jag försökte räkna efter hur många människor det bodde på den här svängen hon tar. Jag vet inte riktigt. Men hon så småningom lär hon ju känna dem. För hon ser ju vad det är för post de får. Och många av dem är ju ensamma och står ute och väntar. Mm. Och man utbyter några ord och sådär va. Och då tänkte jag på det. Men det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att jag pratat med folk som faktiskt satt i kassan på ICA. Eller som kassa på mindre ort. Man, så småningom blir man ju bekant. Ja men nu kommer hon som alltid ska ha den korven och de mölen. Mm. Eller där kommer den. Och, ja. Och folk är lite rädda att gå på för många gånger på samma systembolag. Och åker och handlar på systembolaget långt bort och så. Alltså vi har ju en viss kontroll i vårt samhälle som vi inte tänker på. Ja. Och den fångar hon precis.
Ja, och det jag tänkte säga då när du avbröt mig eller gjorde du inte. Ja. Men i alla fall, det var ju...
Jag blir så ivrig.
Ja, det är bra Sigrid. Man ska vara ivrig. Men det som jag tycker är intressant är just att hon då beskriver genom de här människorna. Så beskriver hon ju också vad som händer på landsbygden, glesbygden idag. Och jag tycker just den där beskrivningen av att det är några ungt par som kommer och köper något gammalt nedlagt missionshus som de börjar renovera och sen så tröttnar de och så är de inte där. Och man kan se någon gammal fin finngård som blir omvandlad till först då konferensanläggning och sen i den här boken då har blivit asylmottagning eller en flyktingförläggning. Mm. Alltså det är liksom, det är så utvecklingen ser ut. Och sen genom de människor som hon möter där, alltså att hon också får med en väldigt bredd. Och det kanske, man kan ha, om man nu ska ha någon kritik, att det kan bli lite mycket. Försöker greppa över väldigt många. Men där det finns ju de här rasisterna och varghatarna och det gamla paret som lever i väldigt harmoni med varann och skämtar och sådär. Men de förstår att de är på sitt det slutet på sitt liv. Och det är de här lite unga egenföretagarna som håller på med några mystiska företag och sen slutar hon ju varje tur med att åka in till Svea Svensson. Det är ju väldigt svenskt namn dessutom. Och där får hon kaffe och så får hon en liten historia. Så det är liksom klimax på hennes resa. Och sen så vänder hon tillbaks på de här vägarna och noterar då vad som händer. Men det som är intressant tycker jag, det är att hon då berättar om de här, att det händer väldigt mycket i de här stugorna. Alltså de här husen. Och hon känner ju också, Siv Dahlin är ju en person som alla människor känner.
Jo. Det är mycket som är intressant i boken. Det kanske är det att jag är lite så här landsbygdsromantiker. Så för mig är det inte nytt på något sätt. Jag vet inte. Och så tar hon upp, hon greppar om för mycket tycker jag. Men det här med varghatet och allting som du säger. Alltså hon försöker få med allt.
Och jag kan hålla med dig lite att det hon greppar över lite för mycket.
Men jag tänker på en sak, för nu får vi inte glömma. Vi sa att vi skulle ta Lina Ekdahl också.
Ja.
Poeten. Ja. och det var ju så här att när du berättade om den här boken att det handlade om en lantbrevbärare och så läste jag på baksidan vad det handlade om och då sa jag direkt till dig så här, att då måste vi ha Lina Ekdahl. För då står det för mig glasklart i huvudet en dikt som hon har skrivit och jag ska försöka läsa den här. Det blir verkligen en utmaning. Men om man ska säga något om Lina Ekdahl först, så är hon född 64, så hon är ju lite yngre än Aino Trosell, men hon är också från Göteborg och hon har skrivit mycket, gett ut många diktsamlingar och jag hörde henne i Nässjö för många, många år sedan på en poesifestival. Och sen använde jag henne mycket i undervisningen när jag jobbade på folkhögskolan. Därför att hennes dikter är vardagsnära, lättillgängliga och för många människor väldigt provocerande. För att de är i sin enkelhet. Och hon läser med väldigt gärna sina egna dikter i olika sammanhang. Och då kallas hon estradpoet. Men själv vill hon absolut inte bli kallad det. Hon tycker det här är... sätta etikett på folk, dela in i fack, det behöver man inte. Men jag ska försöka läsa en dikt som var den som jag då kom att tänka på. Vi får se hur det går. Den är så här då. Snart kommer posten. Nu kom posten. Vad var det idag då? 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 Rabatter, 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 rabatter. Men imorgon kommer posten, 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 imorgon kommer posten.
Alltså den är jätterolig. Den är jätterolig. Ja, den är jättefin och jätterolig.
Och du förstår att jag kommer att tänka på den. Ja. Där står de ut med vägen där i Finnmarken allihop, alla de här 30-40 människorna och vänta. Men det roliga med den här dikten, det är, vet du vad den heter?
Nej.
Nej. Vad tror du?
Ja, postiljonen kanske?
Nej, den heter Hopp.
Ja, det är klart den gör.
Ja.
Och man går och väntar och hoppas på posten. Och det gör ju personerna i Aino Trosells bok här också. En del står ju där och väntar på posten och hon kommer redan.
Ja. Och det, jag menar, man kan ju känna igen sig lite. Man går till, nu för tiden, det blir ju mindre och mindre med det där. Men man går till brevlådan, visst är det lite hopp. Även om det är bara rabatter eller räkningar man väntar på, så är det ju ändå någonting. Idag kanske det kommer. Nej, men Lina Ekdahl är ju så, men när jag läste, eller då hade jag den på uppförstorad på väggen då, på overhead eller sån här, vad heter det när det inte overhead, det där med nya, ja. I alla fall, och då, och så man läste den, och då är det ju många elever som, alltså, jag hade ju grupper som, dikter, nej det läser inte jag, usch, eller ni vet, pensionärer, nej usch, sånt begriper inte jag mig på. Men alltså när man får höra den här då, va, så, ja men, känner du igen dig? Vad är det handlar om? Är det någonting? Den ger jättebra ingång till viktiga samtal.
Mm.
Och den ger också, liksom öppnar upp. Ja, men så kan det ju vara. Man kan skriva på det viset.
Jag är jätteglad att jag fick känna henne, eller lära känna henne genom dig då. Jag hade aldrig hört talas om henne, ärligt talat. Men jag gick ju ut då på nätet och kollade vem hon var. Och så kunde man ju också höra henne läsa sina dikter.
Mm.
Så jag har lyssnat med stor förtjusning på flera dikter som hon läste. Och hon gör liksom ofta lite upprepningar.
Mm.
Inte så här extremt mycket som i den här kanske. Men hon har det här lite också väldigt vardagsnära tilltalet. Och man kan känna igen sig i det där. Och det är lite humor. Precis som i, där tycker jag att Aino Trosell och hon är precis samma. Det är liksom det liksom lite realistiska, lite humor, det vardagsnära som de har gemensamt och som kan förmedla så himla fint. Hon läser ju sina dikter jättebra själv. Mm. Så
det lite lätt göteborgskt idiom är det, med en klar stämma. Väldigt fint, jo. Och det är ju lustigt också, för att det var ju bara den här dikten, alltså det är ju det enda post, och tänkte det måste vara det, men de har ju mycket gemensamt där. Dels är det Göteborg, de är från Göteborg bägge två, dels är de ju politiskt, alltså de är ju på vänsterkanten bägge två politiskt. Aino Trosell har ju fått massor av sådana här vänsterpris, höll jag på att säga, pris för proletärförfattare, alltså Ivar Lo, Moa Martinsson, Stig Sjödin.
Ja, hon har fått ett 30-tal priser och stipendier. Men hon är, om jag ska rätta det lite, hon är ju inte från Göteborg, hon är från Malung.
Jo.
Men hon tror hon bor i Göteborg.
Hon bor i Göteborg. Ja,
och hon har Sidalin bodde i Göteborg.
Precis, hon bor i Biskopsgården i Göteborg. Nej, men de har Göteborgsanknytning och bägge två. Och det är lite, det är lustigt. Jag tänkte så här, att jag tror att de har träffats och jag tror att de känner varandra. Och skulle tro att de gillar varandra faktiskt. Mm.
Men jag skulle vilja faktiskt läsa ett litet avsnitt om den miljön där lantbrevbärare Siv Dahlin far omkring då i Gränsmark. För att beskriva just den miljön. För det är också en miljö som hon har med i flera andra böcker som är tror lite typiskt för henne. Och här är då Siv Dahlin på väg och det är vinter och det är kallt. Gryningen anades bakom granarna. Den mörkgröna himlen förebådade en fortsatt kall dag. I denna landsända kunde folk inte tänka sig att detta var lika utmanande och farligt som i realityprogrammen från Alaska, där alla gormade och var arga. I en sträng natur och ett bistert klimat var människans bästa vän. En värmande eld, kaffe och mat. Finnmarkens folk hade ännu detta mjuka beteende som satt i generna, omtanke om främlingar och en tillit när de själva färdades. Jag hade lagt märke till sättet att gå fastän det var nya tider och alla hade bil. Man gick inte i bredd, man gick efter varandra som ginge man på en stig. I mannaminne hade människorna enbart haft stigar. Det var så man tog sig fram. In i samhället hade detta sätt att förflytta sig förlöjligats. Hon fångar ju någonting här liksom, ja. hur det är att leva i ja. Glesbygden med, och som sagt, människan är människans bästa vän. Och hon, Siv Dahlin, är ju verkligen människans vän som ja. Hon tar hand om både djur och människor i de, bland sina kunder där längs vägen.
Mm.
Och så upptäcker hon mycket som försiggår av faktiskt kriminalitet, för det här är en liten spänningsroman och det sker ett mord som inte liksom, det ligger inte så där i framkant så att säga, eller vad ska jag säga, det är inte det som det fokuseras så mycket kring, men Siv Dahlin blir ju indragen för hon är ju en person som tycker om människor, pratar med människor, hon är känd, hon intresserar sig och lite nyfiken.
Ja, väldigt nyfiken.
Och väldigt handlingskraftig.
Det är någon som säger till henne mitt i boken, kommer jag ihåg. Du är för nyfiken, Siv, du frågar för mycket.
Mm. Ja. Och hon är ju kompis med poliserna där. Och då, ja. Det som sker och som är lite kritik, då skulle jag tro att hon menar, det är ju det där att Siv Dahlin, hon ser att det försiggår en hel del skumma affärer i de här stugorna som hon då lämnar post till. Medan man på centralt håll lägger ner polisstationen för att de tycker att det är för lite brott. Finns ingen anledning att ha någon polisstation i det här lilla samhället. Så att de här poliserna då, de blir förflyttade.
Mm.
Så att det, hon har liksom en blick, och det som du sa förut, hon har ju den där lite, precis som jag tror Lina Ekdahl har, liksom den där lite observationen, lite skarpa blicken för olika företeelser och för människors beteende.
Mm. Men, och det är lite roligt det du säger nu, för att jag har ju som sagt läst henne, Agnot Rosell, innan. Jag har läst henne en bok som heter En gränslös kärlekshistoria, som handlar om 5 generationer kvinnor. Och det är ju i de här gränslös, det är syftar på gränsen Sverige-Norge, och det är ju hennes egen historia, mormor, mormors mor och så vidare, som hon berättar. Och där är det i årtal, som jag minns det, så är det så här att årtal och människor är helt, de så var det, men däremot så har hon ju skildrat deras tankar, deras själsliv, deras inre, det har ju hon hittat på. Men det var en oerhört stark bok om bakgrunden. Mm. Och det är ju Agnot Rosells, hon har ju den bakgrunden uppe där i de här, ja, inte i Finnskogen, nu rör vi oss, svensk geografi är man ju slarvig med, Finnskogen och Malung är ju inte riktigt samma sak, men det är i alla fall norr ut mot gränsen, och Finnskogen är ju oerhört spännande historiskt sett, och där finns ju mycket, och just mellan Norge och Sverige har det ju hänt väldigt mycket.
Ja, alltså Agnot Rosell har ju som sagt skrivit inte bara de här kriminallitteraturen, har ju också skrivit noveller och, som du säger, kärleksromaner och annat. Så, och Lina Ekdahl är också en person som inte bara skriver poesi, vad jag förstår, men hon skriver dramatik och sådär. Så.
Ja.
Det här är 2 författare som man verkligen kan fördjupa sig i, och det tycker jag att våra lyssnare ska göra. Och jag tänker fortsätta lyssna på Lina Ekdahl, det kan jag säga.
Apropå det där att fånga små detaljer i vardagen som Agnot Rosell gör, så Lina Ekdahl har en diktsamling som heter Så vill kvinnan ha sitt kök. Det tycker jag är så bra. Jag ihåg också, det är 2 små tunna diktsamlingar, de har försvunnit för mig. Ibland tror jag bra böcker, de försvinner. Det är någon som tar dem.
Ja. Ja, jag tror det får bli slutord för den här gången.
Okej.
Okay. Ja.
Då är det så.
Då är det så. Då får vi säga tack och hej.
Ja.
Ja.
Det gör vi det. Vi ser om jag kan trycka på stoppknappen.
Mm.